den här. Håll upp händerna där hooken.
Oh my god.
Hur kan du försvara den här på katten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden med Paul Vaje.
Sabsaba.
Kom fram, du är för långt bort.
Sabsaba.
Gör igen.
Yes.
Välkomna till MMA-podden med Paul Vaje.
Och Sabsaba.
Och idag har vi gäst i studion i form av...
Serdar Altas är här.
Äntligen!
Oj, 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 oj.
Ja, nu jävlar alltså. Du är exakt 8 dagar just nu ifrån fight. Nästa precis. Lördag. Vi spelar in det här på en fredag. Eftersom att avsnittet inte kommer släppas direkt. Hur känns det att vara liksom så här nära match?
Jo, men det känns bra. Vi har gjort det hårda. Så nu har jag min sista sparring idag. Och sen är det bara viktnedgången och bara återhämtning som är kvar.
Hur långt ifrån matchvikt ligger du idag?
Idag, jag vaknade på 62 prick. Så vad blir det då? 5 kilo.
Mm.
Det är lugnt. Det är bara precis, jag började igår och käka bra, så det är på väg ner.
Vad är käka bra?
Jag äter mer clean då. Då är det inte mycket såser, inte mycket salter, kryddor och lite mer kanske rotfrukter, potatis, sötpotatisar och lite grönsaker, broccoli, kycklingbröst, tonfisk, torsk.
Mm.
Lite sånt.
Kör du samma inför varje match? Att ungefär en vecka innan så ska du ligga på där du ligger idag och så?
Nej, faktiskt inte. Det har varierat till varje match då. Nu, jag har aldrig vägt så här mycket faktiskt innan, en vecka innan match. Jag brukar alltid väga typ lite mindre då.
Mm.
Runt 60 kanske. Men då jag är för liten, så jag minns en match när jag gick i pros, då kunde jag bara 800 gram.
Oj,
tyckte det var för lite. Och sen när jag var i London, alla tyckte jag var liten. Så jag bara, okej, men jag får käka lite mer då. Börja bandningen lite senare kanske. Vi får testa, jag testar mig fram. Jag är fortfarande färg, så jag testar
precis,
mig fram.
Precis, och sen hittar du sätt. Något som funkar.
Ja, precis.
Men du, när du ändå öppnade upp det här med London, du var ju där och tränade med Amir Albadi, va?
Ja, precis. Jag var där i 3 veckor och tränade med grabbarna där på London Shoot Fighter.
Hur var det?
Det var lärorikt faktiskt, måste jag säga. Det var väldigt bra. De tränade lite annorlunda till oss, eller till vi som tränar här. De hade inga fasta schema, så man kom dit och tränade, bestämde vad du skulle köra typ. Så man var där och sen tränade, kunde säga bara, ni två, ni sparas idag, ni två kör fys idag, ni kör teknik. Så det var tränaren hade koll på alla typ. Så det var lite förvirrande för mig första veckan. Jag visste inte vad jag skulle göra, där jag skulle värma upp och sådär. Så men sen kommer man in i andra veckan och tredje veckan.
Mm.
Så det var bra.
Var det någonting speciellt som du tog med dig därifrån?
Ja, men det är klart. Det är hur de tränar, hur de tänker, det är allt möjligt. Det är ju det är toppkillar som är där och tränar. Man såg hur de tränade, hur de pushade sig genom träningarna. Så det är någonting man tar ifrån. Och det var allt möjligt. Det var någonting jag märkte. De drillade väldigt mycket, vissa tekniker. Det var typ 1-2 tekniker de kunde drilla i en vecka utan skoj. Alltså de drillade i timmar samma teknik. Och jag är en sån person som tröttnar på att drilla samma teknik. Men det kanske är någonting bra, måste man lägga till träningen, så att man drillar samma sak tills man blir bra på det.
Mm. För det där är ju någonting som särskiljer sig väldigt, väldigt mycket, jag har hört, från just när fighters åker till ett annat camp. Så kan det just vara det att här drillas det som fan, eller de drillar ingenting. Det är det som är så lustigt, hur olika de ser på det. Vad säger du om det, Sebbe, det här med att drilla versus inte
alltså,
drilla?
Drilla blir ju en programmering. Du programmerar ju hjärnan, programmerar nervsystem, kropp att utföra det här sen utan att tänka på vad det är du utför. Utan det blir ju till en instinkt. Så jag tycker drillar är väldigt, väldigt bra, för att du bygger in rörelsemönster, system i kroppen som sen blir automatiserat. Det kommer automatiskt, du slipper tänka på nu ska jag göra det här, utan hamnar i den situationen och så bara går du på autopilot. Så på det sättet är drillar väldigt, väldigt bra. Och jag vet inte, jag är team drill.
Mm. Och så är det där är på väg in i team drill.
Ja, precis. Det är någonting som du säger, att det muskelminne är också jätteviktigt. Mm. Om man gör någonting 1000 gånger, till slut du kommer göra det utan att exakt. Tänka på den.
Mm.
Så det är drilla killar.
Yes. Ja, för det är så roligt, för när jag håller på med Rubiks kub. Och där sa de också att algoritmerna blir till slut muskelminne, drill, alltså man kör dem hela tiden. Jag kan inte förklara dem längre och jag kan knappt göra dem långsamt. Jag är så van vid att de går fort, så jag kan tänka mig att drill är precis samma, bara att du lägger in liksom din kropp i rörelse.
Exakt.
Och får in det här muskelminnet att det bara går.
För det är det, sen i match du vill bara gå på autopilot, du vill inte behöva tänka, utan allt ska bara flyta. Och desto mer du har drillat och allt sitter i muskelminne, nervsystem, desto mer bara följer du med och reagerar på vad som sker, istället för att lägga tanke att oj, nu händer det här, vad ska jag göra, nästa move, eller jag har hamnat i den här situationen, utan allt bara flyter. Så jag tror det är lite tanken bakom att man drillar, för att sen under press, under anspänning, att man bara flyter på autopilot, du tänker inte på vad du gör, utan luckan är där, du är där. Enkelt.
Helt rätt.
Så här där, lite fakta om dig tänkte jag bara. Hur gammal är du? Vilken viktklass tillhör du? Vilken längd? Vad har du för record? Och vilken klubb kör du för här i Sverige?
Serdar Alta, så jag har 3-1 i rekord. Och vad var det då?
Din längd och vilken klubb?
Jag kör på Kampsportstadion, 1,64-5 lång. Jag inte vet mig för länge.
Nej, men grym. Jag känner bara, jag ville bara få med det så folk vet. För jag har kommenterat, jag tror att jag har nog suttit ringside vid alla av dina matcher utom en. Eller så är det att jag har suttit vid alla. jag kommer inte ihåg. Men du stack ut. Så var det verkligen för mig första gången jag kommenterade dig. Du stack ut väldigt snabbt. Du hade ett bra stående. Det var kul att se dig när du började släppa loss. Jag kommenterade även din senaste match som inte gick hela vägen. Och vi har fan att du har snackat lite om det vid tillfället när vi sprang på varandra. Hur nära det var. Just du skickar en spark och han skickar en low kick, va? Och han ser ju ut att bli helt, helt släckt. Dina liksom tankar lite nu på efterhand efter just då den matchen?
Om ni tittar på sparken så är jag sparkad i luften typ. Jag tror han har sparkat mig innan jag träffade honom helt. Så om jag var lite snabbare så kanske hade han somnat helt. Men jag borde ha kilat, jag borde ha tagit lugnt, inte hoppat på hans direkt. Jag hoppade på han direkt för jag kände att min kropp var inte 100 inför den matchen. Jag var lite seg, jag var lite, kroppen svarade inte riktigt som den skulle. Och jag ville att den skulle ta slut snabbt. Så jag hade bråttom där. Och sen när han kom ut, då var jag helt slut. Hade mjölksyra i varenda muskel. Så det var det som hände. Lite mer kyla om jag hade där, så kanske det kunde vara en avslut.
Hur många gånger har du sett av matchen?
Faktiskt, jag kollade inte på den så många. Sen jag ville inte kolla på den först. Sen när jag kollade på den, då såg jag amena. Jag har kollat på den, vad ska man säga, 5-6 gånger kanske, lite mer.
Analyserar du då vad du gör och vad du kunde ha gjort? Gör så här istället nästa gång.
Gå tillbaka, kolla igen, pausa, kolla igen, tänka att där borde jag göra så, där borde jag gjort så, där borde jag ha gjort så. Så det är mycket, det är jättemycket. Om ni ser på matchen också, min kropp är som en spaghetti. Det är typ, mina ben hänger inte med mig. Det kändes som att mina fötter var fast i mattan liksom. Det var något fel på min kropp den dagen, skulle jag säga.
Men var det någonting du hade känt överlag under veckan, eller kom det liksom just matchdag?
Nej, alltså, jag har varit sjuk inför alla mina matcher. Sen VM 2017 så har jag varit sjuk inför alla matcher. Så det var ingen surprise, jag var sjuk inför den här matchen också. Så hade jag feber på invägningen när jag skulle kutta vikt. Så hade jag feber och det var väldigt jobbigt att gå ner i vikt. Jag hade slarvat lite med kosten också, så jag hade feber och jag hade ont. Så när jag var klar med det så jag tänkte jag, nu är den klar, skönt. Nu ska jag liksom ladda om och käka och sådär. Det kändes bra faktiskt när jag fick i mig lite mat och sådär. Men sen när jag vaknade dagen efter, jag var seg. Man brukar köra lite uppvärmnings, eller typ väcka upp kroppen på morgonen innan match då, matchdagen på förmiddag. Jag kände direkt, jag vill inte typ göra någonting, jag vill bara typ ligga där och chilla. Jag blev trött snabbt, jag stod en kombination, då var jag trött typ, jag bara anfådd. Så jag kände då att min kropp var inte 100, men jag vill inte säga någonting till tränarna eller typ folk som var nära mig. Så jag bara, vi kör, vi får se vad som händer. Så jag gick på som jag körde ändå. Så det var inget att tänka på nu.
Men du måste ha känt av det som fan när du väl klev in. Det kanske finns en anledning till varför du också fick massa mjölksyra i hela kroppen, eller?
Ja, det måste vara något konstigt med kroppen att jag fick mjölksyra så snabbt. alltså själva hjärtat var okej. Jag minns när jag satt på rondvilan och de bara, men är du trött? Jag bara, alltså, när jag andas, jag är inte trött. Men när jag rör på mig, då är jag trött. Det var mest muskulärt då, skulle jag säga. Själva hjärtat var okej. Det var inte andningen, men muskulärt, jag var väldigt trött. Det var så här mjölksyra överallt. Det var typ ingen explosivitet kvar i mig. Det var konstig känsla.
Men det där känns såhär feber. Jag tycker när de gånger jag har haft feber så är man hemma. Och så bara, fan, det känns rätt bra. Så går man ut bara,
weak.
Ja, det var den känslan jag fick.
Så här, rondvilan i sängen, bara, nej men det är lugnt. Alltså. Det är lugnt. Sen du går upp till köket och bara, fy fan.
Men efter matchen, kände du då att liksom du blev sjuk efter eller...
Ja, jag var väldigt seg faktiskt efter matchen. Och sen jag hade så ont i benen, så jag fokuserade mycket på benen. Jag fick så många, käkade så många low kicks. Så jag var lite seg faktiskt. Jag tog typ 3-4 veckor och bara inte gjorde någonting. Bara
det är helt käkade, rätt, bara låta kroppen återhämta sig och recover.
Och sen, alltså killen var duktig också. Jag skulle inte ta någonting ifrån honom. Han var väldigt duktig. Han var liksom topprankad i Brasilien.
Mm, precis.
Och jag ville testa mig själv, liksom, kolla vart jag är. Är jag där? Är jag där? Är jag inte där? Då går man tillbaka och jobbar.
Grymt,
man är där.
Vad tycker du? För det är just det här vi har pratat om lite. Att man vill gå ett par matcher och sen är det dags för ett test. Eller hur? Vill man ändå satsa på sporten, du måste ju ändå testa det. Har jag det som krävs på den här nivån? För det finns ju andra som kanske tar en enkel väg. Möter folk, de vet att de kommer vinna över på papper i alla fall. Och väljer den vägen. Men vad känner du ger dig genom att ta de här testerna, liksom? Är det för utvecklingens skull och för att veta själv vart du ligger, för att sen kunna bli bättre som en språngbräda liksom hela tiden framöver?
Ja, men det är klart, som du säger, om du har satt målet högst upp, då måste du möta någon som är bra. Du kan inte möta folk som är dåliga, bara bygga rekord, så kommer du i en bra organisation och sen går det inte bra. Så det är bra att testa sig efter 2-3 matcher och sen testa sig, ta en bra motståndare och kolla, men ja, vart ligger jag? Och sen jobbar man på det. Det är en kampsport, det är 50-50 alla matcher liksom. Måste bara lära sig.
Ja, men jag gillar den inställningen hos fighters, att man liksom, man har ett mål och man vågar ta chanser och risker liksom för att testa sig själv och utmana sig själv. Och det blir väl roligt då att träna också om du har en utmaning framför dig.
Men jag gillar det jävligt mycket mer, för jag tycker ibland det syns lite för ofta när det är för enkla matchningar. Sen tycker jag definitivt i början ska du möta en enkel. Man ska inte slänga in dig mot så här Cain Velasquez, en tungviktare.
Vadå då? Det
är... Alltså, han är ju i slutet av sin MMA-karriär. Det är en träff på hakan, han menar att det är knäna. Jag vet inte.
Man vet aldrig.
Men jag tänkte lite, för nu det är Bartosz möter ju din före detta motståndare. Ja. Är det så?
Ja, precis. Bartosz har mött honom på förra Spirit Challenge då.
Ja.
Så killen, han har kört typ alla viktklasser kan man säga. Han har kört till 66, han har kört 61, nu ska han till 57.
Ja.
Men hur liksom, har ni pratat någonting med varandra angående
Bartosz? Ja. Jag frågade faktiskt honom, jag frågade vad hans gameplan var, för jag har frågat två duktiga människor som kan kampsport. Jag har frågat dem, vad tycker ni liksom, vad ska man ha för gameplan för honom? Och så båda har sagt motsats till varandra. Så tänkte jag, när jag frågade Bartosz, vad hade de för gameplan? Men så hade de ingen gameplan.
Han bara slogs.
Han sa, akta, han smörjer in sig.
Brazilian.
Men hur mycket analyserar du fighting överlag? Jag tänkte, följer du UFC, tittar du på One, Cage Wars, liksom, hur mycket sätter du dig själv och studerar andra fighters, inte bara dina motståndare nu?
Ja, jag är en fan faktiskt när det kommer till kampsport. Det var så jag började träna. Jag kollar UFC, jag kollar alla stora matcher, någon intressant match kollar jag. Det kan vara One, det kan vara Bellator, det kan vara UFC, det kan vara Cage Wars, det kan vara vad som helst. Det kan vara våra hemmagalor här. När det är någon intressant match, då tittar jag på.
Är det någon speciell fighter som inspirerar dig lite mer?
Ja, men det är klart, man tittar alltid, när man är själv små så tittar man alltid på små fighters. Så det är Demetrius, det är TJ som jag tittar på mycket. Så Conor gillar jag, Khabib gillar jag. Det är så här, lite av alla fighters, så man försöker plocka lite av varje fighter.
Vad ser du i Khabib? Är det någonting som sticker ut? Brottningen, alltså väldigt självklart. Men är det någonting speciellt som du ser i honom som du jobbar, har provat själv att applicera kanske till ditt eget game?
Jag tror Khabib, hans mark, han lägger press på rätt plats. Det är så här små marginaler. det är jättesvårt att förstå och se när man tittar på matchen uppifrån. Men jag tror han lägger sin höftvikt och allting så korrekt, så det är jättesvårt för personer underifrån att komma upp. Så det kan man ta ifrån Khabib, det är hur han placerar sin kropp efter sin motståndare då. Så kan man titta lite närmare hur han lägger sin, så alltid han försöker plocka upp när han motståndare kommer lägga typ ramar och sådär, så plocka upp handen, höften, så han plockar upp alltid, han är alltid 2-3 steg före sina motståndare. Så det är någonting man borde titta och ta ifrån honom. Han är väldigt bra på det.
Ja, för det där är exakt det som jag själv reagerar på honom också. Hans förmåga att rycka bort en handled. Mm. Medan andra fighter kan låta motståndarna ha handleden jättelänge.
Mm.
Men Khabib, så fort den kommer ner, bara tack, dra bara bort den. Direkt. Och igen, och igen.
Direkt. Ja, han är med. Alltså, han är 2-3 steg som jag sa före alla. Det är sjukt. Alltså. Det också. Jag tror det som du säger, han har drillat så mycket. Så han tänker inte längre, nej. Han bara kör. Så fort någonting dyker upp, hans kropp känner, amen, där ska jag plocka bort. Så det är någonting han känner med kroppen också, inte bara se. Jag tror om han blundar, han skulle kunna göra samma sak på dem.
Förmodligen.
Mm.
Förmodligen.
Kör ninja träning, ögonbindel och bara köra.
Det gjorde man faktiskt på jiu-jitsu. Det var en nybörjare. Då hade man bälte runt ögonen och försökte typ brottas.
Bara känsla, vad säger man? Sense of touch kallas det för. Du känner med kroppen vart motståndaren befinner sig och vart din kropp är. Det blir svårare med striking, men just med brottning och grappling är det mycket enklare.
Jag tänkte på, skulle du vilja åka någonting till USA och träna? När vi ändå snackade om Khabib så började jag direkt tänka på AK, American Kickboxing Academy, Javier Mendez.
Det är klart man vill åka runt och kolla på andra, hur andra tränar så, men AK har jag inte tänkt på, men däremot där TJ tränar har jag lust att åka dit och träna någon gång i framtiden i alla fall.
Vilken av dem? För TJ har ju kört på lite olika ställen. Är det Dwayne som du syftar på?
Ja, Dwayne precis, den nya klubben han kör på. Eller typ träna med The Ghost, Demetrius Johnson är också kul. Få känna på han liksom. Ja, det varit grymt.
För jag blev ruskigt imponerad av just TJ och Dwayne Ludwig. Jag har lyft det många gånger, just deras så här coach och elev eller adept eller vad man ska säga. Den sticker ut alltså. Mm. Det är något jävligt speciellt mellan de där två, hur de fann varann. Och just hur de blev så synkade med att öva eller att liksom lära ut och ta emot. Vilket imponerar sjukt mig. Speciellt hans första match mot Henna Barao. Jag antar att du såg den också.
Ja, flera gånger. Alltså.
Ja. För ja. Det är den matchen där jag sa bara, TJ har inte en chans. Alltså han vinner inte den här matchen. Jag var helt, och sen när han tog vann den så har jag blivit, efter den dagen har jag varit ganska försiktig med att säga att den här personen har inte en chans.
Ja.
Jag sa, ja, fast det fanns en gång när TJ, jag drog till och med det exemplet när Rose Namajunas skulle möta Jędrzejczyk första gången. Ja, men det finns en chans att vi får en så här typ TJ Dillashaw när han tog bältet från Henna Barao. Så var det exakt det som hände. Men är det några fler som sticker ut för dig?
Nej, alltså det är just med små killar, måste säga liksom vart de tränar och så. Sen USA, alla är så bra så det finns många klubbar som man kan titta.
Mm.
Det mest måste kolla att de har rätt vikt för mig liksom, så att det går dit. Alla är typ 85 plus. Så inget kul att träna.
Hur lägger ni upp träningen på Kampsportstadion och vilka kör med dig?
Nu på Kampsportstadion så vi är en liten klubb, så vi har inte så många träningspartner tyvärr, men jag har Håger och Amir som kör med mig på Kampsportstadion. Så har vi stående driller på måndagar, och så har vi brottning från clinch då till marken på tisdagar. Så onsdagar brukar vi vila eller typ ta en hög puls, typ någonting, typ recovery, typ gå bast eller göra någonting sånt. Sen på torsdag då har vi, om vi har kört clinch till mark på tisdag, då kör vi mark till clinch då blir det omvänt på torsdag, och sen på fredag är sparring.
Mm.
Och sen lördag då är det fys. Söndag vila. Det fick du hela skivan.
Ja, men det är super. Jag tänkte, Rostem tillhör ju samma klubb som dig.
Ja.
Hur kändes det för dig när han fick möjligheten i UFC?
Ja, men det kändes, oj, vi är ganska nära, vi är inte så långt ifrån.
Nej.
Topporganisationen då. Så det var jättekul faktiskt.
Blev det liksom en extra glöd?
Ja, men det är klart.
För det är oftast lätt att så här, stora klubbar och skickar in folk. Men han var ju verkligen den första från kampsportstaden. Hur gammal är klubben kampsportstaden? Det är inte, ni har inte många år va? Nej. Hur många är det? Typ, det är väl knappt fan 5-6 år eller något sånt?
Ja, typ något, vår klubb ju flyttade in dit för våra lokaler blev typ så här.
För det är väl Fight Zone från grunden? Som ja. Sen,
så det var Fight Zone-gänget som flyttade in kampsportstadion som började träna just där. Och jag är inte där ursprungligen, så jag flyttade, jag började träna där typ 2015, slutet av 2015 skulle jag säga. Mm. Början av 2016 började jag träna på kampsportstadion.
När började du med MMA?
Jag började satsa 2015, det var då jag kom in i landslaget då. Men jag började träna 2013.
Okay. Vilken är din bakgrund idrottsmässigt?
Ingenting. Från soffan till MMA.
Är det så? Ja. Oh, jävlar, hur gammal var du, sa du? När du gick från soffan alltså?
Jag var 19-20 kanske.
Oh, jävlar, ingen idrottsbakgrund alls?
Nej.
Nej.
Slog så mycket på gatan. Om du tar det som bakgrund. Ja.
Men vart började du träna då innan?
Jag började träna i Uppsala då. Okay, ja. Klubb som heter Hilti Uppsala. Det var där jag började träna.
Och sen så flyttade du till Stockholm?
Sen flyttade jag till Stockholm. Det var då jag träffade grabbarna och började lära känna dem via landslaget då.
Mm.
Så vi kom i kontakt med varandra på VM 2015 i Las Vegas. Det var då mamma, ska inte du komma och träna? Jag bara, men tränade ett pass, då tyckte jag var väldigt bra, så var jag fast där.
Mm.
Vad är målet? Hur ser framtiden ut för Serdar Altas?
Målet för mig är att kunna bli det bästa jag kan bli, såklart, som alla andra fighters. Så UFC, om man kommer in, om man inte kommer in och börjar lalla sig för mycket, så kanske blir det One eller Bellator.
Mm.
Så det är högsta man kan komma, såklart. Mm.
Så det är högsta ligorna du strävar efter?
Ja. Det bästa jag kan bli, alltså det, om jag kan bli bäst på spirit challenge, då hade jag kört där istället. Alltså det, hur långt jag kan komma, det är inte organisationen riktigt.
Jag tänker lite på UFC. Och nu tänker jag lite i så här, ibland att folk kanske hamnar där lite för fort. Det låter som att du inte har den tanken. Det behöver inte gå snabbt. Det känns som att ändå händer det, så händer det.
Ja, precis. Det är lite så faktiskt för mig. Och händer det. Det är kul att komma in, men man vill vara redo när man kommer in, såklart. Så jag behöver lite mer matcher, lite mer erfarenhet, lite mer träning inför stora organisationer.
Hur ofta vill du fightas på ett år?
Faktiskt 4-5 matcher. Nu 2019 har varit bara 2 matcher, men vi hade en anledning. Min tränare ville att jag skulle lära mig lite mer. Träna lite mer. Så vi har tagit bara 2 matcher under 2019 då. Och sen 2019 kommer det bli flera matcher. Så har jag redan bokat 3 matcher. Jag ska inte säga dem, men jag är redan bokat för 3 matcher. Så det,
nice.
Spännande.
Ja, så det kommer bli flera matcher nästa år.
Mm. Vad är det du har fått drilla på nu? Vad är det du har fått öva under den här perioden, eftersom att de inte ville att du skulle gå för många matcher under 2019?
Ja, men jag har drillat på allt. Det är bara typ, jag har drillat mycket min boxning då under sommaren. Och jag har drillat, alltså jag behöver drilla på allt. Jag är inte bra på, eller jag är inte bäst på allt. Jag behöver drilla på allt. Jag behöver träna på allt. Brottning, jutsu, stående, allt möjligt. Så jag har bara tagit en period där jag har tränat bara stående. Jag har tagit en period där jag har tränat bara brottning. Och sen ett period bara mark då. Så när man är i kamp, då sätter man ihop allting då och kör med MMA.
Jag satt och lyssnade på Fira Sahab. Jag tycker han har en sån jävla skön inställning till just sättet då och mixa ihop det. Och de kom in på det här med Kevin Lee och Gregory Gillespie. Även om du har hört det. Har ni hört den?
Nej, inte riktigt.
Ja, men där också. Han kände sig liksom rörig i allt. Och så nu har de mixat ihop det. Och det ser ut som att han kommer ju förmodligen briljera under Firas. Sahab, när du kollar på coacher, hur pratar ni om MMA? Du och dina coacher, menar jag. Hur brukar ni titta på liksom gamet? Är det någonting ni snackar om, eller sätter ni bara upp era planer? Och...
Nej, alltså Jimmy, vår coach nu är Jimmy, har ju medtagit heltid nu på kampsportstadion. Så han brukar skriva typ på söndag kväll då. Det här veckan kör vi det här. Och så skickar oss på, alla skickar på tumme. Nu kör vi liksom. Så kör man. Det är mest han som planerar. Sen kan man själv lägga lite kommentarer. Men Jimmy, jag behöver träna typ på det här. Kan vi köra det här? Då kan man liksom bolla fram och tillbaka med varandra. Det är så vi gör i alla fall.
Mm.
Vad gör du när du inte håller på med MMA? Vad är din lilla frizon från fighting?
Jag är faktiskt familjemänniska, så jag är mest hemma och dödar tid med mina småsyskon då. Mm. Med vänner och har lite roligt med dem, träffar dem. För det är svårt att träffa dem när man tränar så mycket. Och jag bor i Uppsala, så jag pendlar också. Så det,
ja, du bor kvar i Uppsala.
Ja, jag bor kvar och jobbar där i Uppsala. Så det tar lång tid för mig, tar mycket tid för mig att komma hit och träna.
Yes.
Så på mina lediga dagar vill jag vara med familjen och ta runt med dem.
Och idag har du en ledig dag, så tvingar vi in dig i Stockholm.
Man får vara med i världens bästa MMA-podd.
Ni är också som en familj, så det är...
Exakt. Fan vad härligt. Ja, härligt. Ja, men kul, men är det någonting mer? Jag tänker lite så här, filmer eller liksom böcker, gillar att läsa? Eller
jag läser inte riktigt min grej, men...
Nej.
Podcast filmer. Kanske?
Jag har försökt, ja. Det är inte svårt.
Du gillar att chilla.
Ja, jag gillar att chilla, typ. Ja, men filmer tittar jag på. Jag började titta på en serie faktiskt, som folk har dödat mitt hjärna och tvingat mig att titta på.
Vilken är det?
Vad heter den nu då? Du ska jag komma och säga. Den är en spansk film.
Casa de Papel.
Ja, precis.
Jag har inte heller sett den. Alla
är på andra avsnitt, så jag har inte hunnit kolla så mycket. Så den har jag börjat titta på. Sen filmer tittar jag på mycket faktiskt. Mm. Och resten av tiden är man ute och chillar.
Mm. Jag tänkte, när du är invägd och färdig så här, nu vet du att det är cirka 24 någonting timmar till match. Vad gör du då?
Käkar mycket. Jag har mina rutiner faktiskt. Jag brukar käka kött på kvällen. Mm. När man, direkt efter invägen är det klart lite vätska och lite sånt. Så har jag mina muffins och jag stoppar i mig. Och så har jag min shaker. Så alltid samma rutiner. Och sen käkar man lite lätt, och mot kvällen käkar man lite stort portion. Då är det kött, jag gillar mycket kött. Det är kött jag äter. Och sen jag bara vila liksom, ta det lugnt och återhämta sig.
Fan skönt. Sen är det bara ladda in för match. Ja, och när det väl är typ dags, du får veta att snart ska du in, vad har du för rutiner då? När ni väl är på stället, ni är på arenan, uppvärmer upp, vad gör du då?
Ja, precis. Vi brukar vara där typ några timmar innan matchen då, innan galan ska börja. Så vi brukar sitta, chilla, kolla liksom läget, och sen är det en och en halv timme kvar. Då brukar vi två timmar, en och en halv timme, då blindar vi händerna, kör vi en rörelsestretch typ en och en halv timme innan, och sen kommer vi in, byter om till kläderna, kanske tar på mig shorts, en mjukis, och sen när det är en timme kvar så är jag tunga uppvärmningen. Då är det typ öka pulsen då. Och sen går man in och chillar, dricker lite vatten och tar det lugnt. 40 minuter kvar, eller halvtimme kvar, slår man lite plattor och går igenom lite tekniker. Och sen är det 10 minuter kvar, då tar man lugnt, bara andas. Ja. När det är till dess det är dags.
Mm. Har du någon, vad händer när dörrarna stängs då?
Ändå jävlar. Det är firework. När dörren är stängd, alltså när man är på väg in, det har alltid varit så glad, så det bara, jag suger in all energi från folk som hejar och så. Så när jag är inne, det bara köra liksom. Jag tänker bara, nu kör vi liksom. Tänk inte så mycket faktiskt, jag har inte tänkt så mycket.
Hur mycket hör du coacher och sånt? Hur mycket, för att vissa verkar inte höra det alls, vissa verkar höra varenda ord och gör exakt när vissa direktiv kommer. Hur mycket hör du av dina coacher när du fightas?
Skulle jag säga det båda och. Ibland hör man mycket, ibland hör man typ ingenting. Och det kan vara, om matchen går bra hör man mer, om matchen går dåligt då hör man mindre, skulle jag säga. Så senaste matchen jag hörde typ knappt. Jag hörde bara Jimmy sa, sätt upp din spark, det var då jag sparkade och den träffade. Så det varierar för mig i alla fall. Ibland hör jag mycket, ibland hör jag inte så mycket.
Men det är väl också en rutingrej. Mer rutin, mer erfarenhet, så kommer du börja lyssna mera och hitta ditt lugn där inne på ett annat sätt. Och verkligen säga, okej, vad säger coacherna? Och kunna pacea dig.
Ja, precis. Det var
att
det
känslorna blir många. Och...
Ja, alltså, det var det jag sa till Jimmy också. Jag behöver höra ditt röst lite mer på träningarna. Så när det är dags, då hör jag det.
Det där är viktigt bättre. Faktiskt, just under träning, så man blir van vid coachningen. Och så här, just det är den rösten som man, för det är ju massa röster som skriker under match. Det är ju det, det kan ju vara kompisar, vänner, och man kan inte ta in allt, men du måste pinpointa den rösten som du vill lyssna på utav alla de här.
Precis.
Så
precis.
Det är faktiskt väldigt bra att börja under träning, under sparring liksom, att någon coachar.
För det har jag tänkt på ibland när folk bara ropar, någon polare, hej, slå han på käften, skicka en spark, döda honom. Alltså, flyger det över huvudet eller hör du sånt också?
Vissa flyger över huvudet, vissa träffar i örat. Så. Det är bara, ibland hör man, ibland hör man inte.
Nej.
Det är båda ögon, så kan man säga.
Mm. Hur tycker du stödet är när du kliver in då? På de här svenska, när du kör på Superior?
Jag känner all stöd faktiskt. Varje match nu jag har kört här på hemmaplan, jag har känt att publiken är på min sida. Mm. Så det är jävligt skönt faktiskt.
Jag tänker lite nu när du åkt på så här, första förlusten. Och man brukar, det klassiska uttrycket win or learn.
Mm.
Hur mycket känner du att du har lärt dig av den här förlusten?
Ja, jag har lärt mig jättemycket faktiskt. Jag har lärt mig mycket av mig själv också. Det är inte bara... När man förlorar, då är det mycket som nu jag tänkte, jag är undefeated, tänk om jag blir undefeated hela vägen. Men nu när jag har förlorat, nu har jag chillat ner mig lite liksom, eller jag har landat på jorden. Men vänta, du är inte så bra som du tror. Du behöver jobba lite mer. Så det är bra, jag har lärt mig mycket faktiskt. Jag har lärt mig mycket.
Fan, du säger en grej där och det fick mig direkt att tänka på Jack Hermansson efter Jared Cannonier.
Mm.
För han säger direkt i postfight-intervjun, säger han att jag vill vara bäst i världen. Jared visade mig idag att jag är inte det, och det tackar jag honom för. Och det tyckte jag var så här, oh, wow. Alltså, det är typ ingen säger så efter en förlust, direkt efter förlust också.
Stark av honom faktiskt att han kunde säga det direkt efter en förlust faktiskt.
Mm. Att verkligen kunna också jobba vidare bara för att bli liksom bättre. Jag kommer inte fråga om en så här drömmatch som du vill ha, utan jag kommer sätta det lite mer på ett så här realistiskt perspektiv. Så vi säger, vem skulle du vilja ha en sparring med? Och du får välja valfritt bland vilken fighter du vill.
Jag tror du kan svara till det där. Skulle jag säga Demetrius Johnson.
Vad är det som är så bra med DJ?
Alltså, han är så bra, man tittar på hans matcher, typ alla matcher han blir knappt träffad. Alltså, det är ett smart gameplan, han spelar smart, spelar på utsidan, slår oss tillbaka utan att bli slagen. Så han kommer ha lång karriär. Om man tittar på andra fighters, vad är Gaethje, vad heter han? Han bara vevar liksom, hans karriär kommer vara kort. Hans ögon redan är typ om man tittar på han
tittar åt olika
håll. Ja, exakt. Så man vill ha en smart karriär, man vill leva efter MMA också.
Mm.
Så jag skulle säga att Demetrius Johnson, hans game är väldigt smart.
Mm. Flying armbaren, hur imponerad blev du?
Jag försökte testa det faktiskt efter att han gjorde det, försökte göra det på träningen.
Jag tror många höll på där efter.
Men alltså, han sa ju på intervjun också att han hade gjort det så många gånger på träningarna. Mm. Så det, den kom bara alltså.
Mm.
Och den var hur snygg som helst, det kan man inte säga.
Nej. Men jag tänker lite när vi pratar om Gaethje, apropå win or learn, så känns det som att det är typ så här, hans senaste match var den första matchen då han visade fighter IQ. Att inte bli prickad, att han försökte. Mm. Han jobbar för första gången strategiskt, så det kanske behövde få några ögon i bakhuvudet innan han till slut vaknade upp för det.
Men jag tror som du säger, han behövde ändra på någonting, för nu är UFC, alla kan knocka alla. Det är så här, speciellt den vikten också. Man kan inte bara gå fram och försöka typ slåss. Kommer du bli träffad, då kommer du åka ner. Liksom, alla är gjort av ben och kött och blod liksom samma. Så han behövde ändra på någonting, och det är glad för att han började tänka lite att han ska inte bara köra samma gameplan mot alla. Så han borde liksom slå lite in och ut.
Mm.
Så det är smart för honom, för hans framtid.
Ja, verkligen.
Mm.
Vad tycker du om svenska MMA-scenen? För den växer ju. Det börjar med Superior och sen dyker Västerås Fight Club upp. Vi har Excellence MMA. Har jag missat någon?
AK.
Ja, precis. AK. Wolf, ja, det dyker upp.
Det är mycket.
Hur mycket nya event som helst.
Närke eller vad heter den, finns också, va?
Ja, men det är bara amatör, va, eller?
Nej, de hade proffs också.
Ja, de hade proffs också.
De kör,
jag tror Amir körde sin första match där. Var det inte så?
Okay.
För mig att de kör någon, det är ju så många av de här galorna, de kör amatörer och sen har de två eller tre proffsmatcher.
Precis.
Vilket ger folk möjlighet att matcha proffs också.
Mm.
Mer i Sverige.
Och hur känns det? För mig så ser det ju liksom fantastiskt ut. Hur mycket följer du de här galorna?
Jag följer allihopa. Det är jättebra faktiskt. Nu är det så proffsigt. Det blir så här... Det blir extra erfarenhet för amatörerna när de ska kliva in i proffsen. Så det inte blir som chock för dem att de går från typ ligan till en stor organisation. Nu är det alltid så proffsigt, och... precis. Så det ser jättebra, och sen det blir så många matchningar också, så det är jättebra. Folk kommer att träna ännu hårdare för liksom matchas och så, så det är jättebra för svenska mamma skulle jag säga.
Mm. Vilka organisationer har du fightats för? Är det bara Superior eller har jag missat?
Nej, jag har kört en match i Västerås också, Rush, okay. Rush Club.
Mm. Yes. Yes. Hur tycker du den organisationen är när du ändå kört där?
De är jättebra, Jörgen är jättebra faktiskt. Han gör jättebra jobb. Han tänker proffsigt, så den är jättebra. Jag kan inte säga så mycket negativt om den. Nej. Den är jättebra.
Har du varit och tränat på någon av de andra svenska klubbarna?
Nej, men ja, vi har bjudit in folk. Jag har varit på Allstar och tränat, och Pankris tränat några gånger och sådär. Men däremot har vi bjudit in folk till våran klubb och sparas med dem. Det kan vara Västerås, Pankris och lite Sirvan var hos oss några gånger för någon tag sedan. Mm. Så vi har bjudit in folk och försökt träna med dem. Så.
Hur är det, tycker du, att få in lite nya människor och se deras?
Nej, men det är jättebra. Man får känna på nya tekniker, ny kroppsstil. Och nu när man tränar med samma personer, man kan så mycket om varandra, mm. så man vet exakt vad den andra ska göra, när den ska göra. Så när man får nya personer, det blir som en matchrutin då. Det är jättebra att man får känna på nya kropp, för när man går match, det är folk annorlunda i kroppen också. Det är ny kropp, nya tekniker, så det är jättebra. Precis. Faktiskt. Jag ser.
Vi var inne lite på, jag tänkte lite på stora stjärnor. Jag tänker på så här, Israel Adesanya till exempel. Jag tänker lite på trash talk. Du är inte värsta trash talken, eller har jag missat något?
Nej, inte från trash. Nej, jag är inte det.
Vad tycker du om till exempel Israel Adesanya och McGregor när det gäller deras snack?
Den är jättekul faktiskt. Jag älskar att titta på den. Det är faktiskt det jag hörde. Conor ska gå match också. Jag bara, yes, jag har saknat honom. Ja. Just, ibland kollar jag på presskonferensen och bara garvar. Liksom, han är så rolig. Det är business. Liksom. Folk borde inte ta illa upp. Jag älskar det, ska jag säga.
Men när du säger det är kul när du säger det. För att jag fick lite frågor om den här. När han var i Ryssland så var det en dagestanier som kastade en flära på honom. För att han började ställa frågan då om att ja, men vadå, du menar alltså att min bror och min pappa typ
chicken,
ja, men typ chicken eller döma huvudet eller vad fan sa. Och Conor backar ju inte från sitt påstående, för Conor kommer ju inte backa från sitt påstående. Och då blir killen så arg så han då börjar slänga en flära mot Conor. Jag personligen tycker väl att varför bryr han sig ens om vad Conor säger? Är Conors ordlag? Alltså jag förstår inte varför folk tar åt sig så jävla mycket.
Nej, alltså det är många fighters som går över gränsen också. Jag tycker så länge man inte pratar om någons föräldrar, mamma, pappa, syskon, religion, vad som helst. Prata bara om själva fighten, så det är okej. Man ska inte lägga in familjen eller religion eller färg eller vad som helst. Man ska inte lägga sånt i själva trashtalken då. Så Conor går över gränsen lite, kan man säga. Han går över gränsen.
Men
lite.
Men funkar det att han går över gränsen? Att han får folk obekväma? Just att han går över gränsen, att folk tar åt sig då? Att så här, nu har han snackat skit om det här, om mitt land och mitt det här. Och så liksom, då har han gjort det han vill från första början och kommit in under den här skölden man har och verkligen...
Det är precis det han vill. Liksom. Han vill komma in i... hitta deras svaga punkter och komma in i deras skin liksom. Så det är det han vill, och han är jätteduktig på det, och han har lyckats med det också. Man ser att folk börjar kasta flaskor på och jättearga på.
Det är väl inte första gången han får, tror Diaz kastade en flaska mot honom eller en monsterburk eller
han kastade tillbaka. Sen fick de en massa böter för det där också. Men jag håller med om vissa grejer så här, det finns väldigt mycket man kan trash talk om. Däremot så jag tror att det var Colby Covington som gjorde det. Han kritiserade vad Rafael dos Anjos hade döpt sin son till. Och det kände jag var så här, alltså nu lågt. Slänger du in ett barn, där blir det så här. Det var väl lite så här gränsen för mig. Det fanns ingen finess i det att säga att hans son var döpt till Charles eller något, att han inte var döpt efter ett brassenamn typ eller något sånt där, men jag vet inte.
Men han är inte äkta när han snackar också. Det blir bara dåligt när han ska göra det. Så det, han är bara alltså det är ingen Conor liksom. Han är så som person liksom. Han försöker härma bara. Mm. Så det är därför inte blir bra.
Är du religiös?
Ja, lite kan man säga.
Ja, lite. Vilken religion får man fråga då?
Muslim då.
Hur mycket praktiserar du inför match? Är det någonting som du använder av?
Ingenting om jag skulle säga. Nej. Jag praktiserar inte, men alltså jag tror på någonting, men jag vet inte vad det är. Nej. Det är typ lite så.
Du söker efter det stora.
Ja, det är lite så.
Vad skrämmer dig, Serdar?
Vad skrämmer mig? Det var svårt det här. Jag tror jag skulle vilja säga, om det händer någonting med familjen, det skulle skrämma mig väldigt mycket. Mm. Som jag säger, familjemänniska, så fort jag hör att någonting har hänt med familjen eller typ när de nära kära, då blir jag lite så här, lite rädd. Kan jag säga.
Så med andra ord, om någon snackar skit i trash talk och vill nämna familjen.
Ja, då jävlar alltså.
Då är det Serdar 2.0, 3.0. Så
ja, det är det han som... Var Kevin Lee som snackade om någons mamma. Vad heter
ja,
han?
Det var mot... Vad fan heter han?
Hans namn också.
Han som gick upp en viktklass och blev slagen av Pettis sen. Han ströp ut honom. Kevin Lee ströp ut honom. Mm. Han vann Ultimate Fighter. Killen med lite hockeyfrillaktigt, blonda. Varför står det still i huvudet för mig också nu?
Hockeyfrilla, blond typ. Hockeyfrilla.
De snackade skit om varandra jättelänge.
Och han säger någonting om hans mamma på presskonferensen och då springer han upp.
Jo, Michael Chiesa.
Ja, Chiesa, så är det, Chiesa.
Han borde talk about my mama.
Det roligaste med den grejen var att det var nog den mildaste grejen någon har sagt om någons mamma. Ja, det var typ att din mamma ska få biljetter. Han bara, man, bara, kutar upp. Men jag har spekulerat i varför han reagerar så. Det kan kanske det var så att när han var med i Ultimate Fighter dog hans farsa. Så han var ju nära att lämna tävlingen. Mm. Michael Chiesa. Han ville därifrån, men han valde att stanna kvar och det slutade med att han vann hela grejen. Så jag undrar om det är därför den här mamma-grejen är ännu känsligare för att...
Jag tycker han visade en liten kink i sin armor där.
100%. Okay. Ja, ja. Och den kommer ju folk att gå på. Ja. Alltså, skulle han möta en kompis i Covington, då är han där, hey Chiesa, bring your mamas. Hey man, what do you say about mama?
Under fighten också.
Under fighten. Din mamma bara ger armarna och fötterna och allting.
Skulle du kunna rocka ut, har du rockat ut för trash talk under match?
Nej, det har inte hänt.
För jag tänkte typ att Diaz och de är rätt duktiga. Det är ju några som gillar att liksom snacka med Khabib sina också. Motståndare. Khabib med va? Ja. Som är där och pratar.
Det har inte hänt än.
Nej, kanske kommer.
kanske kommer.
Vad gör du lycklig?
Vad gör mig lycklig? Vad gör mig lycklig? Typ leva gott gör mig lycklig. Ha kul med vänner gör mig lycklig. Jag är ganska positiv människa själv också. Jag gillar att bara skratta och ha kul typ. Det gör mig lycklig. Varenda dag är jag lycklig.
Jag tror nog aldrig jag har sett dig lite så här irriterad, utan du ser faktiskt alltid rätt glad ut.
Ja, jag är sånt som person.
Även när du fick low kicken så bara vad kan vi förvänta oss på lördag? Superior Challenge. Vad heter din motståndare förresten?
Vad heter han? Wilbert någonting heter han.
Just det, Wilbert Oman va?
Nej, det är
eller var det förra?
Han gick på förra Superior också, eller?
Jag satt och kollade på det där igår alltså.
Han är väl, tränar väl i Spanien då?
Ja, Peru typ.
Ja, men han är väl också en sån som brukar gå ner olika viktklasser, eller kör han alltid i...
Nej, han har kört i olika viktklasser faktiskt.
Jo, det är Wilbert Oman.
Okej,
okay, ja. Oman, det var så det var.
För han har ju mycket matcher, visst.
Ja.
Men hans record är inte så bra, men han har mycket matcher, mycket erfarenhet.
Precis, han har tävla och... 16 proffsmatcher, så han är en erfaren kille. Så det är någon liksom som inte bryr sig, han bara kommer in och han har ingenting att förlora. Så
nej,
det är
han slåss med hjärta och
exakt.
Det är det en tuff kille.
Det är det som gör honom farligt också, som
precis.
Måste ta honom seriöst. Mm. Vad som kan vänta sig, det är en bra match skulle jag säga faktiskt, från första start till slut. Underhållande match. Då kommer jag vara där och köra tills jag orkar liksom. Han behöver knocka mig för att stoppa mig. För om han knockar mig och inte avslutar mig, för jag kommer att vakna och jaga honom. Så det är en underhållande match, en bra match. Skulle jag säga.
Och sen väntar ut 2020 och du håller redan på att ladda upp med ett gäng matcher där.
Ja, jag har några matcher bokade. Mm. Det kommer bli en hets i år. Ja. Nästa år.
Fan vad spännande. Det känns som 2020 kan bli ett bra år. Jag tänker också lite bara på den svenska scenen. Det är mycket nya event. Ja. Det är många som Det känns som att varenda klubb håller på att starta en egen promotion. Så vi kommer komma upp i antal UFC-event. Det är bara att det kommer finnas 52 olika promotioner också som ska dela på det. Om folk vill följa det, om de inte redan följer det, vad hittar man Serdar Altas?
Ni hittar mig på Instagram, Serdar Altas MMA. Så har jag Facebook också, Serdar Altas. Jag har inte skaffat andra typ som Twitter eller något, så det är bara Instagram och Serdar och Facebook som ni kan följa mig.
Grymt. Yes. Serdar, tack så jättemycket för att du ville komma till MMA-podden. Yes.
Tack.
Vi ser fram emot din match. Jag kommer föran och sitta ringside och kommentera. Så.
Jag kommer sitta och titta.
Ja, så sitta och njuta.
Yes.
Och ni som lyssnar, antingen så ser ni det här framför en tv-skärm, alltså Superior, eller så sitter ni såklart i samma arena och kan heja lite extra på Serdar och pusha våra framtida MMA-stjärnor, för det här är ju framtiden.
Exakt.
Det är inte liksom en 42-årig Serdar som sitter här och drömmer om UFC. Det är en ung och hungrig Serdar som drömmer om en framtida MMA-karriär. Grymt, återigen, det har varit sjukt kul att få kommentera dina matcher. Tack. Som jag sa tidigare, du stack ut redan när jag kommenterade den första matchen som jag fick kommentera i, så tycker jag att du stack ut. Det finns något där, och det gillar jag. Du har ett bra frö och det finns mycket grejer som kan komma ut här.
Kommer visa på lördag.
Exakt, det kommer komma stort träd.
Yes.
Ja, super, Serdar än en gång, tack så mycket. Till er som har lyssnat, följ Serdar på @
Serdar Altas MMA.
Grymt. Och så följ mig @ Paul Elvaje.
Seb Sabba.
Där har ni alla tre. Om ni gillade avsnittet, dela det jättegärna med era nära och kära. Och sprid det bästa MMA-surret.
Sprid.
Tack för den här gången. Hej då.